Vi tonar in. Exteriör på en gräsmatta under ett träd. Vi ser två personer som ligger under ett träd och njuter av sensommarvärmen. Himlen är blå och en svag bris låter löven i träden fladdra lätt. Långt bort hör vi några barn som leker. Den ena personen andas in och släpper ut luften ur lungorna i en ljudlig men angenäm suck. Person 1. Detta är livet. Men du, hur kommer det sig att dina produkter alltid blir mer lyckade än mina? Person 2. Enkelt. Jag ser till att hålla mina valmöjligheter öppna. Person 1. Hur menar du då? Person 2. Jo, men har du hört talas om Real Options? Person 1. Ja, det tycker jag känner igen. Jag undrar om jag inte har hört om det på väg 74. Person 2. Exakt. Avsnitt 3. Men då vet du vad jag menar. Person 1. Om jag ska vara ärlig så var det hela rätt abstrakt. Vet inte om jag riktigt förstod vad det handlade om. Person 2. Aha. Jo, men om jag får ge ett exempel. Eller Ola och Tobbe är bättre på det där. Lyssna på avsnitt 61 av podden så kanske du förstår bättre. Lyssna nu.
Hej allihopa och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Här sitter jag barfota i Danmark och där sitter du Tobbe, hur är läget?
Barfota i Skåne, som vissa kallar Danmark.
Goddag, goddag.
Då är vi typ i samma land.
Ja, jag tror inte att alla här i min omgivning skulle hålla med om det, men...
Vilken globetrotter du är. För 2 veckor sedan var du i Göteborg och nu är du i Danmark.
Ja, men det är lite så jag jobbar. Jag tänkte faktiskt på det. Nu i och med att jag är här i Danmark. Jag har ju semester, eller ja, semester i Danmark med min familj. Och med tanke på förra veckans avsnitt, det här med att skaffa lite nya vanor. Så... på semestern så, i alla fall så skaffar jag mig lite annorlunda vanor. Jag går bland annat runt barfota mycket mer än vad jag gör annars. Så att när jag skulle grilla här för några timmar sedan så grillade jag. Sen så värmer jag upp kolen med en så här skorsten, grillskorsten. Och sen häller jag över kolen till grillen då. Och
då Det drällde kol på marken, eller?
Ja, inte bara på marken, på mina tår. Så att jag, eller tår, mina fötter. Så jag önskar att jag hade haft så här hobbitfötter som verkar tåla det mesta, men det hade jag ju inte. Så jag fick så här svinvarm kol på översidan av foten och står typ av svär.
Så nu har du lagt av dig med vanan och gå barfota? Nu har du stålpläterade skor istället.
Ja, jag sätter på mig så här hobbitfot. Nej, men med det sagt, det har inte varit så överväldigande antal utmaningar vi har fått med nya vanor. Men det gör ingenting för att jag är inte på jobbet ännu. Så att,
nej, jag misstänker att många av våra lyssnare inte är det heller.
Nej, men känner ni så här att jag hade en, ta bränn iväg den till oss. Fasken, sitt inte och håll på den.
Nej.
Det är bara skjut av den. Och vill ni göra det i det tysta så kör ni det på våran podd@agical.se, annars ska jag tweeta ner den där.
Ja.
Ja, men hur är läget då Tobbe? Du har slutat din semester, eller?
Jag började jobba i måndags.
Okej.
Det var ganska trevligt att komma tillbaka. Jag trodde det, i princip alla skulle vara tillbaka den här veckan, men det är jättedött på jobbet. Nej, alla kommer tillbaka nästa vecka.
Nej, det tror jag inte heller. Men min observation är att den här, vad ska man kalla det, industrisemestern som vi drogs med eller hade eller har, jag vet, den känns som den så här, den är inte juli längre utan den är sista veckan i juni fram till typ tredje veckan i augusti. Vi har fått en industrisemester som är 2 månader istället för 1 månad.
Det är mycket möjligt faktiskt. Jag noterade det där att det börjar bli mörkare på kvällarna nu igen, vilket är jobbigt när man måste jobba med sitt hus. Så att, jag tror det optimala är att vara ledig tidigt på sommaren istället. Det var jag några gånger tidigare år. Jag var ledig redan i så här, maj. Det är rätt klassiskt. Så kan man jobba sen när alla andra är på semester.
Ja. No. Det är skönt faktiskt att jag är sån här typisk, jag vill ha mitt kvar på något sätt. Mm. Sådär skitjobbiga syskonet som liksom har hela godispåsen kvar när du själv har käkat upp den.
Ja. Men det är ju perfekt att kunna så här, vara ensam på jobbet, liksom kunna komma in i kontorslandskapet och dra sig brallorna liksom, och sitta och promera i fillingarna.
Okej, ja. Du har fastnat i någon form av så här olydighetsskap. Du kan leva ut alla dina liksom, så här grejer när ingen är där.
Ja.
Sitta på chefens stol också.
Ja.
Ja. Ja, ja. Det är inte därför vi är här idag, eller hur?
Nej.
Nej.
Vi tänkte hade tänkt oss återbesöka ett jättegammalt avsnitt. Sen urminnes tider. Ett fornnordiskt avsnitt. Avsnitt 3.
Mm.
Om read options.
Det är ett av mina favoritämnen. Och jag känner att vi lyssnar igenom det lite grann innan här.
Mm.
Och det kommer bli lite repetition. Och vi tror att det är okej. Vi kommer också gå på djupet. På några med lite koncept. Andra grejer. Lite detalj.
Men så ska vi zooma in.
Just det. Och precis som det här ljudet antyder så är vi på inzoomningen nu. Och jag ville ju... Jag snubblade över en artikel här.
Mm. En väldigt bra artikel faktiskt. Ja. Jag läste den på tåget hem idag.
Ja. Den handlar egentligen om en sak. Men vi tar en liten delmängd av den här artikeln. Vi länkar till artikeln också i våra show notes. Men en delmängd av den här artikeln handlar om ett nytt uttryck för mig.
Mm.
Eller rättare sagt, den här författaren sätter ett ord, ett uttryck på någonting som jag tycker är ganska viktigt. Han kallar det för deep context.
Ja.
Och bäst översatt kanske skulle kunna vara ett djupare sammanhang eller ett djupare kontext.
Mm.
Vad han menar på då är att som programmerare så är vi som bäst när vi kan både programmera och problemdomänen. Tycker att jag håller med mig då?
Mm. Precis. Han tog ju avstamp lite i det här med att han ser en ökad trend av vad ska man säga, remote consulting eller outsourcing, ja, och sånt där.
Eller också in där. Ja. Just hans specifika exempel var väl en nomadprogrammerare.
Ja, jag vet inte exakt varför vad en nomadprogrammerare är. Men...
Jag tror att jag vet vad det är. Eller jag gör mig på liksom en liten gissning här. Det är killar och tjejer som inte vill jobba på att vara fastbundna till en kontor eller en plats. Utan vill kunna programmera var helst på jordklotet. De som de känner för där och då. Antingen för att de har familj som börjat på bonvischan och de själva vill göra det. Och inte vill pendla 4 timmar per dygn. Eller för att de liksom, jag vill sitta på en sten i Grand Canyon och skriva elixirkod.
Mm. Funkar ganska dåligt ihop med mobbprogrammering innan nätet är fullkomligt utbyggt på hela jordklotet. Men ändå.
Ja, jag är inte helt övertygad om att en mobb spridd på flera fysiska platser är skitbra.
Nej.
Men jag är så traditionellt bunden.
Det är ett stickspår.
Ja, det är ett stickspår. Nej, men det var väl det som han tog avstamp i, va?
Mm.
Varför får vissa nomadprogrammerare skitbra pröjs och varför kan inte jag få det? Var liksom en konkret fråga som någon hade ställt till honom.
Ja, eller jag vet inte om vissa nomadprogrammerare. Det handlade väl om att nomadprogrammerare började sälja sig billigare och billigare.
Ja, just det.
För att det var så här supply and demand, att det fanns överflöd av den typen av programmerare.
Ja, så var det.
Medan efterfrågan sjunker lite grann, tror jag. Mm. Och då menade han ju på att han hade funderat lite över vad är mitt värde egentligen som utvecklare.
Ja.
Och kom fram till det att ett väldigt stor del av värdet som vi har, det är våran kunskap om domänen. Och problemdomänen vi befinner oss i.
Men den är ju traditionellt, så att säga, ska ju inte du som programmerare ha så mycket av. Traditionellt alltså.
Nej, precis. Fast utan det räcker med att vi kan programmera, och sen så är det någon sån här businessmänniska som förklarar domänen för oss när det behövs. Eller som ger oss en spes som säger att så här ska det vara.
Ja. Nej, men, och sen så, och det här känner jag också, jag kände hur liksom mitt hjärta började slå lite fortare, och jag kände så här, fy fasken, verkligen, det här är viktiga grejer. Och det var ju just det att när du kan domän, börja kunna domänen lite grann, då behöver du inte komma med massa frågor till någon domänkunnig person.
Nej.
Tro det eller ej, liksom, ni som lyssnar på det här och inte är programmerare och är, liksom, är den här superduktiga domänpersonen, programmerare fattar en massa beslut varje dag, vare sig ni vill eller inte, som har med domänerna att göra.
Ja.
Och jag tror att det är väldigt viktigt att ha det i åtanke, att programmering är utforskande.
Ja.
Och mjukvaruutveckling som en gruppaktivitet är ett ständigt utforskande det också. Och det är liksom hundratals mikrobeslut som fattas hela tiden.
Ja.
Så jag tyckte att han beskrev det ganska bra. Programmering och utveckling, och när jag säger utveckling då menar jag liksom allt som har med framtagandet av någon mjukvara att göra. Det är en radda mikrobeslut.
Ja.
Som är kopplade till en domän.
Ja.
Och det är ganska, liksom, de här besluten är, det är nya beslut som fattas hela tiden.
Ja, för att vi samlar på oss ny information hela tiden. Och den nya informationen leder oss till att ta nya beslut. Eller leder oss till att kunna ta nya beslut. Liksom. Det är det som är det utforskande i det hela. Hade det gått att bara staka ut en kurs och så bara köra på den, då hade det gått att skriva spesar för allting. Men det funkar inte så, för att mjukvaruutveckling är inte så.
Ja, men de här spesarna som vi liksom har pratat oss varma om i flera avsnitt.
Mm.
De som liksom inte går att göra egentligen.
Mm.
Om vi tänker lite extra på det där, så är det väl egentligen så att ja, du kan väl göra spesen, men när du ska liksom implementera det, det är då du upptäcker en massa saker, eller hur?
Mm.
Det är inte så att kraven ändras egentligen.
Nej.
Där har jag liksom lite grann ändrat uppfattning.
Mm.
Det är inte krav. Alltså, kraven ändras ju inte. Vi har fortfarande samma önskemål och samma krav.
Mm.
Och om vi nu ska använda det ordet krav, så att säga. Men vår förståelse för hur vi ska tillgodose ett behov då.
Just det.
Vi ändrar liksom ordet krav till behov. Så här, behoven förändras inte. Det är fortfarande samma behov.
Mm.
Men hur vi ska tillgodose behovet, det förändrar sig hela tiden.
Just det. Exakt.
Det är fortfarande en dålig idé att skriva en omfattande kravspes eller behovsspes.
Ja. Och det är också av den anledningen som estimat inte fungerar.
Ja, det är det.
För det enda du kan göra då, det är att sätta en siffra på ett behov. Liksom, ja, det här behovet är 1. Eller det här behovet är 17.
Mm.
Men det 71 saker du kommer hitta på vägen, upptäcka på vägen, som kommer ändra hur du tar dig till att lösa det här behovet. Så, och de grejerna kan du inte veta från början.
Nej, jag känner att vi det känns jäkligt intressant att borra i det här väldigt mycket mer. Men det vi egentligen skulle prata om var väl det här nya uttrycket deep context, eller ett djupare kontext.
Ja, vi tappade det lite.
Vi tappade lite grann. Den här skribenten då, den här författaren, klär lite grann i ord, är alla de här mikrobesluten som du samlar på dig som antingen som individ eller grupp, men i det här fallet individ då. De använder du sen, och då, under flera års tid då, hävdar han att det tar att ackumulera den här kunskapen. Och här använder han Daniel Kahnemans modell för System 1 och System 2. När system 1 och system 2, det som sitter i ryggraden och det som du måste anstränga dig för att liksom plocka fram.
Mm.
Han vill ju liksom att, eller han hävdar att det här deep context och djupare kontextet, det får du först när du har internaliserat en massa kunskap. När du kan plocka fram domänkunskap utan större ansträngning.
Mm.
Vi hade ju en sån episod i urprojektet.
Mm.
När vi satt och programmerade ganska mycket. Och sen efter ett tag i, jag kommer inte ihåg hur länge det var, men in i projektet här, några månader var det åtminstone.
Mm.
Så kom det in en domänexpert, kan vi säga.
Ja, vi fick en ny linjechef egentligen.
Ja, så var det. Just det.
Som hade väldigt mycket djupare domänkunskap än någon annan där.
Ja.
Om just så här olika radarstationer och bla bla bla. När man satt med honom och han kunde förklara saker på ett djupare plan liksom. Man fick det var så här väldiga upplevelser. Saker som man har jobbat med i liksom i ett år åtminstone, och så bara, jaha, är det det vi håller på med liksom.
Mm. Han hade ju använt de tidigare versionerna så att säga av det vi skulle göra.
Ja.
Så när man pratade med honom, då var det verkligen som du säger så här, ja, aha. Och då kände jag liksom i alla fall hur det var att, wow, tänk om jag hade all den här kunskapen när jag programmerade.
Mm.
Nu har jag varit väldigt länge på mitt nuvarande konsultuppdrag.
Mm.
Och jag känner att viss sån här kunskap börjar jag ackumulera.
Ja.
Som jag liksom bara kan nästan så här berätta för någon. Så här, jaha, nej, det där går inte på grund av bla 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 bla.
Mm.
Du kan inte göra det där för att det är helt emot våra affärsregler avseende det där.
Mm, precis.
Jag tror att vi kanske kan stänga just deep context med sammanfattningen att det här är djup domänkunskap som du ackumulerar genom att ha fattat en hel radda mikrobeslut under en väldigt lång tid.
Ja, och att den är extremt värdefull. En utvecklare är extremt värdefull som har den här djupa kunskapen.
Ja, för att då kan den personen omsätta de här önskemålen då väldigt mycket fortare.
Exakt.
Och det spelar liksom ingen roll om du är programmerare, UX-are eller vad det nu är. Men om du på något sätt bidrar i en grupp som tar fram en mjukvara. Mm. Då är den här djupa kontexten väldigt värdefull.
Och att den kan bara ackumuleras om på plats i princip. Alltså ja. Och den här typen av spesprogrammerare eller outsourcade programmerare som sitter i Polen eller någonting sånt där. De kommer aldrig kunna samla på sig den här domänkunskapen, för de har ingen, om de inte ska skicka 3 miljarder mejl, och det kommer inte bli effektivt ändå liksom.
Nej, för att den domänkunskapen är liksom som en så här tyst kunskap som du vet inte när den är viktig. Du kan inte sortera ut den.
Nej. Exakt.
Mm. Mm. Jag tror att det här förtjänar ett helt eget avsnitt.
Mm. Jag tror det också. Vi får suga lite på det. Så får vi prata om real options istället.
Det tycker jag.
Nu har ju alla våra lyssnare lyssnat på avsnitt 3 redan. Även om det säkert var länge sedan. Ja. Men vi får väl lite snabbt recapa, vad är en real option? Hade vi någon svensk term för det? Nej, det var onödigt att ha en sån verklig option.
Ja, eller en valmöjlighet tror jag faktiskt att vi valde som uttryck i avsnitt 3.
Ja.
Men valmöjligheter har i alla fall ett värde.
Ja.
En valmöjlighet löper ut.
Mm.
Och vi använder oss inte av den här valmöjligheten i förtid då, om vi inte vet varför.
Ja, det är liksom definitionen, de tre punkterna så.
Ja, Men kan du inte dra ett exempel? Det brukar alltid vara bra.
Ja, jag tänkte vi skulle ta några exempel. Om vi börjar med ett lite mer flummigt exempel, eller ska jag säga ett otekniskt exempel. Men säg att du ska, du ska träffa en kund i typ Linköping. Ja. Där har du en extremt viktig kund. Och ni ska ha ett möte på fredag och diskutera eran produkt. Då vill du vara säker på att du faktiskt kommer till Linköping. Så då bokar du en tågbiljett. Men sen vet vi ju hur för det är ju det enklaste sättet att ta sig till Linköping. Att åka tåg. Men vi vet ju hur väl det brukar funka ibland med tåg.
Ja, men det beror på vad det är. Men vi säger att du är någonstans i närheten av Linköping med tåg.
Ja.
Du är inte i Osaka.
Nej, precis. Men det, då för att hålla dina valmöjligheter öppna så räknar du med att det kan ju faktiskt hända att det där tåget inte går. Ja. Vad gör jag då?
Ja, just det. Så du, därför... du vill inte stå på perrongen där liksom, med mössan i handen och bara helvete.
Nej.
Tåget går inte.
Exakt. Så vad gör du då? Jo, du bokar en hyrbil till exempel.
Ja.
Utöver tågbiljetten. Då har du helt plötsligt två valmöjligheter.
Men då har du ju spenderat massa pengar i onödan, har du inte det?
Ja, det är ju inte säkert då.
Nej.
För det kan ju faktiskt vara så att du kan köpa, du kan till exempel kan du köpa en avbokningsbar tågbiljett. Det kostar ju lite mer oftast. Eller det är, SJ tar ju mer betalt för att du ska få köpa en avbokningsbar tågbiljett. Hyrbilen har säkert, hyrbilsfirman har säkert också något avtal som säger att om du bokar av bilen inom 24 timmar så får du alla pengar tillbaka till exempel.
Ja, ja, ja. Ja, och så om du bor ganska långt ifrån Linköping så bokar du en flygbiljett då också, menar du?
Ja, precis. Det kan man göra. Om man har tre valmöjligheter.
Ja.
Om man inte litar på att de här två räcker.
Okej. Okay. Men så här, en vanlig invändning då som jag försökte liksom så här lufta lite grann är så här. Vad fasken, det blir ju skitdyrt.
Ja.
Vad då, ska jag boka flygbiljett, tågbiljett och hyrbil varje gång?
Det beror på vad det är värt för dig att komma till det där mötet.
Jaha. Okej. Okay. All right. Men vi kanske kan hoppa lite grann fram och tillbaka i det här. Men det här med värde. Ska vi ta det på en gång då, eller?
Det kan vi göra.
För som du antyder nu då, och som är väldigt vanligt är så här. Okej, okay, men vad är det värt då? Att liksom dyka upp på det här mötet i Linköping.
Precis. Det är ju oftast så är det ju väldigt svårt. Alltså, eftersom det här kommer ju från finansvärlden från första början, det här med optioner och sådär.
Ja.
Och där finns det ju massvis med så här metoder för att beräkna värdet av en option.
Ja.
Det finns någon så här Black-Scholes equation och grejer. Du sätter in massa siffror och massa sannolikheter och bla bla bla. Och sen så är det folk som har fått Nobelpris för att lista ut hur man räknar ut de där sannolikheterna och så vidare. Det vet vi ju hur finansvärlden, vad duktiga de är att räkna.
Men det kan vi ju säga på en gång att det är rent och skär nonsens om du applicerar det på verkligheten.
Exakt. Du kan ju försöka. Och så okay, kan du tweeta försöker till oss om du lyckas.
De försöker i finansvärlden och misslyckas där. Då säger vi så här, i den riktiga världen, försök inte ens att räkna ut ett värde. Det går inte.
Nej. Det finns ju några exempel med ett glas vatten till exempel.
En av våra favoritpolare från London, Chris Matz. Dansk jävlar.
Det där får du inte klippa bort.
De kör bil mitt i vår inspelning här. Nej, men Chris Matz brukar ju presentera Real Options på olika konferenser. En av hans paradnummer tycker jag faktiskt är när han illustrerar värde just. Och så rycker han fram ett vattenglas där som talare gör på konferenser. Ta liksom en liten så här, måtta lite för att ta en klunk där, och så står han med sin medpresentatör Olav Maasen och säger så här: det här vattenglaset, vad, ett glas vatten, hur mycket är det värt egentligen? Och Olav liksom plockar fram sitt vattenglas som han också har som presentatör och säger så här: ja du Chris, det där är inte värt speciellt mycket, här har jag mitt vattenglas. Och jag kan dricka ur det hur mycket jag vill. Och sen så funderar publiken lite grann och så sitter de så här: ja, nej, det är sant så här. Men låt oss säga att du kommer liksom från en öken, om du nu, du kommer ju inte från en öken, det är rakt in i det där presentationsrummet där folk sitter. Men om du är i öknen, då är ett glas vatten ganska mycket värt för dig.
Ja.
Om du nu inte har en massa vatten med dig då såklart.
Mm, precis.
Och sen så i samma ögonblick ungefär så brukar Chris hosta och frusta liksom, och hosta rakt ner i vattnet. Och genast så ser om du sitter och tittar ut över publikhavet, så ser du hur de liksom grimaserar och bara är det någonting på väg upp där i lungan eller? Och det där vattenglaset då, hur mycket är det värt? Det är inte jätteattraktivt att ta en gigantisk klunk i det vattenglaset.
Nej, precis.
Men om du inte har sett vad som har hänt, eller om du fortfarande liksom kom direkt från öknen, så du skiter liksom i om du får liksom, kanske en förkylningsbakterie. Om du är toktörstig. Så att, som sagt, det här med att beräkna värde på någonting, väldigt, väldigt svårt.
Ja.
Ska vi hoppa tillbaka till lite så här mer verklighetsbaserade utvecklar-options, eller?
Ja, precis. Jag har ett annat sånt där exempel som faktiskt är från verkliga livet. Jag har för mig att det var J.B. Reinsberger som... Han skrev på Twitter någon gång att han hade tillämpat Real Options när han skulle på konferens. Jag tror att det var Öredev som är i Malmö varje år. De brukar ha två konferenshotell.
Just det.
Och han skulle åka ända från Kanada och ville vara ute i god tid, var säker på att han hade hotellrum. Men när han åker ända från Kanada så vill han ju passa på att hänga så mycket som möjligt med alla sina europeiska kompisar.
Ja.
Men det är väldigt svårt att veta vilket av de två konferenshotellen som alla de coola människorna kommer välja. Därför så bokade han ett hotellrum på bägge hotellen.
Ja.
Och så höll han valmöjligheten öppen att avboka arena när han hade fått mer information helt enkelt om var folk tänkte bo. I det fallet så använder man ju en valmöjlighet som egentligen inte kostar någonting. För om du ser till att avboka det andra hotellrummet innan hotellet har sagt att om du avbokar efter det här datumet så får du inte pengarna tillbaka.
Där kan vi också glida lite grann in på optionsstrategier. Det finns ju lite olika optionsstrategier som du kan använda det av. Och där går vi lite grann. Jag brukar säga att de här optionsstrategierna, vi kan kalla det för transparens då. Hur transparent du är i ditt utnyttjande av en valmöjlighet och hur pass nära relation du har till din motpart.
Just det.
Så jag vill liksom definiera lite grejer här. Du har två parter, dig själv och din motpart. I det här fallet så var det JB som ville boka med hotellet. Där är vi två parter så att säga.
Ja.
Och den här relationen är inte så här supernära. Det är inte som vänner.
Nej.
Som om du och jag ska göra någonting. Och det är inte heller som någonting som är väldigt avlägset, men det är ganska så liksom på spektrat, inte superintimt.
Nej, i regel så kanske man inte kommer tillbaka till det där hotellet någon gång. Nej. Så då är det ju ganska liksom, i det här fallet så kanske, jag vet inte om Öredev använder samma hotell varje år, så då kan det ju finnas anledning att hålla en lite bättre relation där.
Precis, men jag har observerat någonting som har hänt med hoteller numera.
Mm-hmm.
Det är att de tar ditt, om de vill kunna hålla bokningen länge, det vill säga typ till samma dag, då tar de ditt kontokortsnummer.
Mm-hmm.
Och det är en skillnad mot för kanske 5 år sedan, när du kunde boka någonting utan kontokortsnummer. För då kunde du bara boka den och sen så bara sket du i att avboka.
Mm-hmm.
Och så står,
du bara dök inte upp.
Nej, dök inte upp. Och så står hotellet där och bara, okej, hur länge ska vi hålla den här bokningen då?
Mm.
Och så håller de den till någon viss klockslag, 13 eller vad det nu är.
Men där ja, har precis. Förr så kunde du väl, du kunde boka och sen så var det bara så här, om du kommer sent så hör av dig innan. Liksom.
Ja, ja. Eller om du kommer sent så kanske du inte har ett rum.
Mm.
Och så de flesta hotell brukar överboka.
Ja.
Har jag förstått. Jag har pratat med en av mina bästa vänner. Han jobbar inom hotellnäringen eller hotell och restaurang. Han säger att ja, de överbokar med ungefär 10-20%.
Mm.
Men där har vi liksom, där glimtar vi också in i det här som med optionsstrategier.
Mm.
Hur transparensen ska enligt mig då hänga ihop med hur intim din relation är med liksom din motpart.
Just det.
Så bokar du på SF en biljett, ja, men då behöver du inte vara så transparent med vad du ska göra. Nej, men det kan vara så att jag och min kompis som ska gå på bio, du behöver inte berätta om alla detaljer för dem. Liksom. Det spelar liksom ingen roll.
Nej.
Det är inte så här, du behöver inte säga så här, jag står och väljer mellan att gå på bio här med er eller gå och spela bowling. Det behöver du inte berätta.
Nej.
Men om du ska gå på din favoritrestaurang, mm. i mitt fall 19 glas i Gamla stan,
mm.
eller om jag kanske ska tillbringa kvällen på en bowlingplan eller arena eller vad det heter, då säger jag det till Peter på 19 glas att ja, nej, men det är så här att jag och mitt sällskap, antingen så kommer vi att käka hos er eller så vill vi gå och bovla eller gå på konsert. Vi vet inte ännu.
Mm.
När kan jag liksom senast avboka? Och då säger Peter till mig, ah, men just idag så är det ändå, det är så här, det är lönefredag, det är många som vill komma. Jag vill att du hör av dig kanske vid 17-tiden om du inte dyker upp vid 19. Så jag är ju så här supertransparent med vad jag ska göra den dagen. Eller kvällen då. Så jag säger så här, nej men okej, okay, bra Peter, jag hör av mig absolut senast klockan 17. Annars kan du bara släppa bordet, okej? Okay? Han bara, bra, bra. Så då är jag ju välkommen tillbaka nästa gång.
Exakt.
Med en bokning.
Mm.
Till skillnad från liksom om jag beter mig som ett svin. Och inte säger någonting. Men fan Ola, 4 gånger har du bokat bord. Vi har avsatt det bästa bordet till dig. Du dyker inte upp. Du får inte boka bord längre.
Mm.
Så jag vill liksom bibehålla en god relation där.
Finns det ytterligare en nivå av transparens sen då?
Ja, jag skulle säga det att någonstans från den här, du har din, vad ska vi kalla det då? Den första liksom nivån, vad kan det vara? Okända personer.
Mm.
Eller ja, SF.
Eller företag.
Eller ja. Företag. Och sen så har du partners. Om vi pratar lite mer så där businessorienterade grejer. Typ, ja, vilka jobbar ni med? Vilka företag samarbetar ni med? Och sen så har du väl några vänner och bekanta.
Ja. Där är du väldigt öppen med dina planer.
Ja, alltså annars betraktar folk en sån jävla skitstövel, eller hur?
Mm, precis.
Det här vet jag att vi pratade om i avsnitt 3 också.
Mm.
Att om du liksom är på väg upp till Stockholm och så säger du till mig så här, men fan, Ola, det vore ju nice om vi kunde hitta på någonting, men jag och Micke, vi ska förmodligen käka middag. Mm. Det är dessvärre så att Mickes liksom, barn är liksom lite halvknackig och hans fru Eventuellt så är hon också sjuk. Och då är det faktiskt så att om de är sjuka, då kan vi gå ut och liksom käka middag. Men annars vill jag gärna träffa Micke.
Mm.
Om hans familj är okej. Liksom. Och han kan dra iväg den kvällen. Då träffar jag hellre honom än dig. Då säger du det till mig rakt ut.
Det där är så skönt när man kan göra också. För det där, annars så... Det blir ju lätt så där att man så här, håller på och mörkar såna där saker. Oj, nu är jag dubbelbokad här. Jag säger ingenting till någon. Typ så här, och så hoppas jag att det löser sig. Och så ibland så löser det sig. Eller så.
Men det är så otroligt stressigt.
Yeah.
Så här, du har bokat med både mig och Micke. Och sen så bara... visar sig att nej, men Micke vill gå ut och käka med dig. Du bara, fy fan vad nice. Jag vill så jävla hänga med Micke så här. Du bara ringer mig bara och hostar. Ola, jag tror jag käkar en dålig räka. Jag måste lägga på. Hej då, vi hörs på torsdag.
Eller min klassiker brukar vara, ja men okej, okay, om jag pusslar ihop det så att jag träffar Micke i 10 minuter där och sen så träffar jag Ola i en halvtimme där. Så
och sen stressar jag som en dåre själv.
Ja.
Ja. Det är ingen vidare kvalitet.
Nej.
Nej, då tror jag liksom att lyssnarna har ni fått smaka på det här med real options helt och hållet så att säga. Du har ett värde.
Mm.
Det löper ut.
Mm.
Och vi använder dem inte, vi löser inte in dem i förtid om vi inte vet varför.
Nej.
Men jag vill ändå borra lite mer i kanske lite mer icke datarelaterade exempel innan vi kastar oss över ett ganska så, vad ska vi kalla det, utvecklarnära exempel.
Mm.
Och det här handlar mycket om att se värdet i någonting, fast de flesta bommar att se när de har förbundit sig till någonting.
Mm.
Det jag menar då är: när har du förbundit dig till en viss sak? Den reflekterar folk inte över lika ofta.
Nej. Så att,
och jag vet, det här liksom är ett exempel från min egen...
Där finns ju exempel med flygbiljetten också. Att det är många som tror att när de har köpt flygbiljetten, då har de förbundit sig att vara på det flyget.
Exakt vad jag menar. Precis så. Och det där tog mig alltså hur många år som helst att fatta.
Mm.
Att har jag köpt en biljett till den här konserten, då måste jag gå på den.
Mm. Ja, du har ju betalt för den.
Du har ju den här, på engelska heter den sunk cost fallacy.
Mm.
När du har investerat i någonting och då har liksom, anser du att du har förbundit dig till det här för att du har liksom, nu har jag investerat så mycket.
Mm.
Och det där är en sån här mental grej att verkligen så här, minsta lilla investering kan liksom
låsa dig. Känns
verkligen så. Som du köper en, jag vet inte, vad kan jag komma på? Liksom. Jag tror att de flesta känner lite så här ångest som är bilägare som har köpt en P-biljett.
Mm.
När de står där vid P-automaten.
Mm.
Och står så här, och hur mycket pengar ska jag lägga i eller trycka i liksom så här, eller köpa biljett för?
Ja.
Och så står de där och bara, ja 19,17, och så trycker de på 5 kronor till, så blir det 19,47. Och sen så bara, älskling, hur lång tid tar middagen här med Petterssons?
Mm.
Ska vi stå till 20,17? Nej, ja, jag vet inte. Men vadå, hur länge? Åh, säg då! Och så står hon där, ska jag trycka in 10 till eller inte?
Mm.
Det är liksom någon form av så här, men vad tusan, det är 10 kronor. Vad kostar en p-bot?
Mm.
Alltså jag gör mig skyldig till det där hela tiden. Du vill inte investera för mycket, men det är inte så jävla mycket pengar egentligen.
Nej.
Och på samma sätt, om du vänder på det så här, okej, okay, om jag sitter med en biljett till den här filmen och så kommer någon till stan som inte jag har träffat på väldigt länge och det visar sig att hon eller han, de behöver inte flyga hem förrän imorgon.
Mm.
Så att din biobiljett där som du har bokat, Ja, vad ska du göra då? Har du förbundit dig till att se filmen då? Nej, du kan sitta kvar med din bästa vän och diskutera hela natten. Ha en trevlig konversation. Gå ut och käka någonting. Den här biljetten liksom är, ja, den är förverkad på något sätt, men ändå inte.
Du har valmöjligheten att gå och se filmen, eller så har du valmöjligheten att sitta kvar.
Ja,
Och
precis.
där är det väldigt tydligt att valmöjligheten att gå på filmen, den löper ju ut när filmen börjar. Eller när du måste lämna samtalet för att springa till biografen.
Ja, precis. Och då glider vi egentligen in på nästa stora grej. När löper en valmöjlighet ut, så att säga? Ofta så tänker ju folk på det som en tidpunkt.
Ja.
Som att ja, när bion börjar då och då. Och då måste jag vara där. Eller ja, ah, fan, där sket det sig då.
Ja.
För att du inte hinner med någonting. Ett tåg eller vad det nu var.
Mm.
Men det behöver ju inte vara så. Och jag menar på att vi är så hårt kopplade till tidpunkter. Det ligger i vår natur på något sätt. Så att vi väljer oftast att automatiskt koppla någonting till tid.
Just det.
Och då har jag ett exempel på, för jag tycker att det finns ett stort värde i att inte koppla saker och ting till tid så hårt. Så ett exempel som jag har kommer från när jag hjälpte till att anordna Agila Sverige-konferensen.
Just det.
Då tänkte vi att ja, men det är skönt om vi kan få in lite så här. Vi vill ha in lite ansökningar, dels i tal, men dels så vill vi ha in
Anmälningar.
anmälningar som folk som kommer på konferensen, helt enkelt.
Så snabbt som
Så vi
möjligt.
satt så här, ja, vi satt upp ett early bird-datum.
Ja, det är en klassiker.
Det är en klassiker. Före det här datumet så får du det här priset. Vad händer då? Jo, då anmäler sig folk dagen innan det datumet. En masse.
Just det.
Skitmånga anmäler sig då.
Ja.
Och så sitter vi där med 130 early birdare.
Så här, nu är konferensen full och alla kommer som early bird.
Ja, exakt. Och ja, varför då då? Jo, för att early bird var otroligt prisvärt.
Ja.
Vad du egentligen ska göra som konferensanordnare, och här är ett tips till konferensanordnare, men vi ska gå in på vidare sen. Du ska inte sätta ett datum. Du ska sätta ett antal på early birdarna.
Just det.
Just nu finns det 19 kvar, etc. Eller skriver, anmäl dig i tid, för det finns ett visst antal early bird-platser.
Och då kan du ju ha en stegrande pris hela tiden istället också.
Ja, jag inbillar mig att SJ, SAS, resebyråer, de jobbar på det sättet.
Ja,
Jag
det
inbillar mig att det är så. Jag har ingen belägg för det. Så att det får någon gärna fylla i som kan någonting från branschen om våra lyssnare. Men det gjorde inte vi. Och vi fick betala priset för det då, lite grann. Eller mycket grann.
Ja, för att då fick ni inte in tillräckligt med stålars helt enkelt, eller?
Nej, precis. Vi hade ju ett väldigt lockande pris, så det här var ju långt under liksom kostnadstäckning.
Agila Sverige är ju billig oavsett, så att det...
Den är ju snorbillig. Det är en av Stockholms mest prisvärda konferenser skulle jag säga för utvecklare.
Ja.
Helt klart.
Ja, så att försök att koppla till annat än försök att koppla till ett värde istället för till en tidpunkt alltså.
Ja, precis. Exakt så. Försök att koppla till det som är värdet. Värdet på vattenglaset, så att säga. När värdet på vattenglaset sjunker, ja, då ska du liksom också så här. Och nu pratar vi återigen de här olika parterna i den här transaktionen. När du och din motpart, när värdet förändras där, då ska också liksom så här din options, hur du antingen hur du hittar en ny strategi eller också hur du ser på värdet i din option.
Och vi skulle ta ett par lite mer tekniska exempel också.
Ja.
Jag tror vi i avsnitt 3 så tog vi exemplet att du gillar att använda abstraktioner snarare än konkreta implementationer. Det är ju en typisk sån grej för att hålla dina valmöjligheter öppna. Att du, om du ska implementera någonting, så använd interface istället för konkreta implementationer.
Ja, och jag håller med om det. Det är ganska abstrakt ändå.
Ja.
Har vi något bättre att komma med?
Till exempel om du ska implementera ett databaslager. Många applikationer har ju databaser. De flesta applikationer har databaser, skulle jag säga.
Ja.
Och då har man ju valmöjligheten ofta att använda leverantörsspecifik SQL.
Ja, just
det. De flesta har ju sina egna dialekter. Det där kommer jag ihåg att vi bland annat i U-projektet så använde vi DB2 här för mig, va?
Just det, ja.
Och använde massa specifika DB2-funktioner liksom.
Ja, ja.
Då låser du ju in dig. Det kommer vara mycket svårare att byta leverantör av databas. Att nej, men nu ska jag använda MySQL istället. Ja, men det funkar inte det, för då smäller det här. För det här har vi använt DB2-dialekten av SQL.
Ja, nej, vi har inte använt ANSI-SQL kort gott.
Ja. Och då...
Alltså...
Det kan ju finnas ett värde i det, i och för sig. Jag tänker på... Ofta så är leverantörsspecifik SQL är ju kanske mer bättre prestanda på och sånt där.
Eller så finns det saker som du absolut inte hittar i en annan SQL-form.
Ja.
Och så du måste liksom programmera runt det på något annat sätt.
Ja, precis.
Jag kommer inte ihåg någonting, men jag har faktiskt varit med om ett... Och det här är väldigt ovanligt, eller det vet jag inte. Men jag har varit med om ett byte från en databas till en annan.
Mm.
Och lyckligtvis den gången så hade vi inte någon större mängd av leverantörsspecifika SQL.
Nej.
Men en stor fet brasklapp här. Det var en enda gång under hela min 20-åriga karriär.
Ja.
Jag vet inte om du har varit med om något SQL-byte?
Gjorde vi inte det i urprojektet också? Gjorde vi inte till MySQL? Eller kan det ha varit så att vi vill använda MySQL för tester och därför så var vi tvungna att ta bort det leverantörsspecifika? Jag kommer inte ihåg detaljerna.
Alltså, jag är inte helt hundra heller, men det där är en realistisk... Det där har jag också råkat ut för.
Mm.
Att vi... Och det var 10 år sedan. Vi använde en databasleverantör. Den var snordyr.
Mm.
Var någon av de större. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Och nej, vi hade inte råd att köpa utvecklarlicenser. Eller rättare sagt så här. Det fanns ingenting som hette utvecklarlicenser då.
Mm.
Utan då var det fulllicenser som gällde. Och det var ju helt omöjligt att köpa. Det kostade 100 000 kronor.
Ja. Minst, skulle jag säga, idag.
Ja. Ja, men alltså i verkligheten så kanske det faktiskt hade varit värt det ändå. Men i alla fall då, och då ville vi hålla det verkligen databasagnostiskt.
Mm.
Så att det kan finnas olika anledningar till att inte ha leverantörsspecifik SQL.
Ja.
Men att byta databas, det händer väldigt sällan. Men som du säger, för 10 år sedan var det väldigt dyrt att ha vissa databaser som utvecklare, kort och gott.
Mm.
Eller dyrt av prestanda själv.
Men där kommer vi in på punkt nummer 3 också. Det här med att lösa inte in eller utnyttja en... Hur sa du? Utnyttja inte en valmöjlighet i förtid om du inte vet varför.
Ja, precis.
Att vi kan välja att använda leverantörsspecifik SQL, vilket gör att vi låser in oss och gör ett byte mycket svårare. Men då ska vi göra det för att vi har en anledning, att till exempel vi behöver den här extra prestandan som det ger till exempel.
Ja. Absolut. Det är en jättebra liksom invändning mot det här med värdet i valmöjligheter på det stora hela, så att säga. Att du behöver veta när du löser in en valmöjlighet, så att säga.
Ja.
Och det kan, du kan lösa in den skittidigt om det ger dig en stor fördel. Till exempel, köp inte en biljett om du inte vet att du ska åka. Eller köp inte en biljett om du inte vet att det blir dyrare snart.
Mm.
Till exempel, tjacka early birden.
Ja.
För du vet att den blir dyrare om typ så här 14 minuter.
Mm.
Då köper du en early bird för 1000 kronor. Och sen så sitter du på den där biljetten. Och sen så kanske går eller kanske inte.
Ja.
Jag tror att det är många som sitter och våndas över lite extra utgifter.
Mm, precis.
När de i själva verket vill ha valmöjligheten väldigt länge.
Ofta när man stänger en valmöjlighet så öppnar sig ju en annan också.
Oh, det där är en sån djup insikt. Kan du inte förklara lite mer om det?
Jo, men om vi tar exemplet databaser, så har du valmöjligheten att använda leverantörsspecifik SQL eller inte leverantörsspecifik SQL. Om du väljer att använda leverantörsspecifik SQL, då kommer du öppna upp möjligheten att byta databas, men det kommer bli dyrare.
Mm.
Än om du hade gått på inte leverantörsspecifik SQL från första början.
Mm.
Det kanske blir lite abstrakt, men...
Jo. Men det där är en sån där... Jag vet inte hur... Det är svårt att säga, för att det är ingenting som du kan ta på. Men om du... Och det är väl kanske därför som jag tycker att det är okej att tjata om icke-utvecklarrelaterade options genom hela avsnittet här. För att ju mer du övar på att se valmöjligheter, desto vanare blir du. Desto vanare blir du att vara bekväm med att investera lite extra i att hålla en valmöjlighet öppen.
Ja.
Eller att se när den stängs och förstå när du har förbundit det eller inte.
Vi har ju ett klassiskt exempel som jag tror vi har tagit i något tidigare avsnitt. Ni hade ju någon ny feature som skulle implementeras.
Ja. Ja, jag tror att jag vet vad du menar. Det är på mitt nuvarande gig.
Förlåt?
Det är på mitt nuvarande ställe där jag konsulterar nu, eller?
Mm. Precis. Och så tog ni en liten diskussion om det där och kom fram till att det här behöver nog egentligen inte implementeras just nu, utan vi kan lösa det manuellt så länge.
Ja.
Var det så?
Det var inte här helt... vi har dragit till exemplet massor med gånger, för det smälter väldigt bra in i No Estimates också. Det smälter bra in i Real Options. Jag tycker att de går hand i hand, men det handlade mycket om en ny sparprodukt. Och våra initierade roadies, de vet precis vad vi snackar om nu. Men det...
Det gäller ju egentligen i alla fall när du ska implementera en feature, så har du valmöjligheten att göra det eller att inte göra det.
Absolut. Och då har du ett dilemma, ett klassiskt dilemma.
Ja.
Står det som en åsne mellan liksom en hötapp och en annan. Och vad gör vi när vi har ett dilemma? Det är en retorisk fråga. För vad vi gör är att skaffa oss ett tredje val.
Just det.
De flesta går ju liksom så här. Jaha, jag har två val. Jag tittar vilket som är bäst.
Mm.
Det är lite grann mer så här ointuitivt kanske. Att jaha, jag har två val. Nu ska jag skaffa mig fler val.
Ja.
Det är bättre.
Så och i det här fallet här, då, så blev det tredje valet att vi löser det här manuellt istället.
Ja, exakt. Antingen gör vi det eller så gör vi det inte. Eller vänta ett tag här nu. Kan vi inte lösa det här manuellt? Jo då, det kunde vi visst göra. Dessutom så visste vi inte hur mycket manuellt arbete det skulle bli.
Nej. Och den här, att implementera den här featuren, den valmöjligheten stängdes ju inte där. Liksom.
Nej.
Den låg ju fortfarande öppen. Ni kunde ju implementera det där senare. Om det visade sig att det här manuella arbetet, det var alldeles för bökigt.
Ja. Där har jag min stora beef med sprintar.
Mm.
De sätter ju en ram på någonting. Oftast. Eller de sätter en ram.
Ja.
En tidsram. Det är det som är min stora så här grej. Jag gillar inte den här tidsramen.
Nej.
Det är bara hittepå.
Det är väldigt hårt kopplat till tidpunkter.
Eller hur? Eller hur? Och jag gillar inte att vara hårt kopplat till tidpunkter.
Nej.
Om ni tänker efter då, och då liksom tänker så här, på människor i allra största allmänhet. Vem tusan vill vara hårt kopplat till tidpunkter egentligen? Jag menar så här, i semestertider, vad är semester egentligen? Det är en stor frikoppling från tidsorienterade krav och ja. Liksom sånt hittepå. Ha, jag kan äta korv på morgonen.
Ja.
Eller jag kan gå upp när jag vill. Det är klart vi kan käka mellanmål 6:30 på kvällen. För vi kan sova imorgon bitti.
Ja. Och ladda batterierna förstås.
Vilket jävla skituttryck det är. Jag orkar inte ens raljera över vilket jävla skituttryck det är.
Mm. Ja. Hörru du, tror du att folk har blivit lite klokare?
Jag hoppas att de som har lyssnat på avsnitt 3 och nu avlyssnar avsnitt 61 känner att det är en viss skillnad på de här två.
Mm.
Eller att de bara känner att bra att de tog upp real options igen.
Ja.
Jag tycker att vi avslutar där. Helt utan sammanfattning egentligen.
Mm.
Och uppmanar våra kära lyssnare till att utmana oss. Hitta på någon utmaning till oss. Lyssna på avsnitt 60 om ni inte har gjort det.
Mm.
Och har ni gjort det så vet ni vad det handlar om. Utmana oss.
Mm. Och om man vill ha kontakt med oss så är det som vanligt @vag_74 till podcasten, @elnestam till Ola och @tobbeanderberg till mig. Eller på mail podd@agical.se.
Om 2 veckor igen, då sitter vi ihop, eller?
Jajamän. Då är det dags för de årliga Skåne-Agical-dagarna. Mm. De 2 Agical-dagarna där vi hela gänget tillsammans på min gård här. Ja. Det brukar vara trevligt.
Det blir otroligt nice. Så att jag ska i princip upp till Stockholm och sen ner till Danmark igen. Skåne.
Exakt.
Ja, tills dess då. Hallöjsen.
Hallöjsen.